känslor, kyssar och nyfikna frågor. Pollyprat med Minna och Karin.
Hej och välkommen till Pollyprat idag. En vacker vårdag och vi ska ha ett av alla våra samtal idag med en gäst. Men först, hej Karin.
Hej Minna.
Hej.
God morgon ska vi säga eftersom vi får ha en tidig morgon idag. Hur är det med dig?
Ja, men det är ganska mycket i röret i mitt liv. Många stora projekt och lite, ska vi säga, nerlugnat på relationsfronten. Jag har ju varit i en intensiv förälskelse som jag behöver bromsa av flera skäl. Mm. Och det är där vi pratade om med Mimmi kanske bland annat och även innan det. Det här att väga det här rationella mot liksom alla känslor, att bara vara i känslorna, och jag har varit jättemycket i känslorna, men så kom jag till en punkt där mitt rationella i alla fall behövde ta över lite grann för att jag skulle må bra. Just nu betyder det att men den relationen behöver bromsas upp lite grann så att saker och ting hamnar på en bättre plats för tyvärr. Men jag tror att det kanske finns någonting framför oss. Jag vet inte.
Hur känns det då? För nu pratar du, nu är det verkligen rationella Minna som pratar. Känns det någonting i hjärtat eller är det liksom mer så här, nej nu är du, har du tagit över rodret liksom?
Ja, det finns en del i mig som känner att så här, ah, men bra Minna, nu lyssnar du faktiskt in dig själv. Mm. När jag sätter upp de här gränserna så tar jag hand om mig själv och mina behov. Mm. Så att för mig så finns det en sån del. Och sen så finns det den här lilla bittra delen som säger, ja, men det var ju också typiskt att när jag äntligen går loss känslomässigt så går det inte riktigt. Går det då? Någonsin? Ah, det är den lilla bittra rösten. Men det gäller ju att balansera de här två sidorna i mig, tror jag. Mm. Jag behöver liksom vara i båda.
Och så fanns det där med hoppet framåt som du liksom gav en liten öppning för. Liksom, att saker och ting kan ju, hela förutsättningar kan ju förändras. Eller är i förändring kanske.
Ja. Mm. Det får framtiden utvisa. Nu lägger jag hela min energi på en nyinköpt båt, mina barn, 200 kolplanter och tomatplanter som jag har drivit upp, kolonilotten, sommarstugan. Ja, ni hör, det är inte som att jag har ont om projekt.
Segelbåt dessutom. Jag tänkte, för mig, jag blir helt matt när jag bara tänker på alla saker du orkar med. Oj, oj, oj. Mm. Ja.
Men hur är det med dig, Karin?
Det är liksom många saker på en gång. Dels är det underbart härligt att få vara i lite mer, har varit ett mer lyckoflow i kroppen och kärleken ett tag.
Mm. Vi sågs ju förra helgen. Då strålade du.
Mm. Ja, det var underbart. Det var så härligt. Det var också det här att vara iväg lite från vardagen. Och jag hade mina två närmaste liksom partners där. Och jag fick vara på fest. Bara det var helt fantastiskt att dansa. Och en underbar fest. Det var jättehärligt. Sen så är det lite, just nu är det liksom en korvig period i mig. Jag och Örjan har haft det tufft ett tag och det kommer i vågor. Sen blir det liksom bättre och så tycker jag att jag hittar ett förhållningssätt eller släpper vissa saker. Och sen så bara, det är verkligen en period av att det kommer upp mycket gammalt av vad jag blir triggad av i nära relationer. Vad jag söker för bekräftelse. Och när jag inte får den bekräftelsen, vad sätter igång för program då? Så just nu är det så här. Jag är lite trött på den cykeln i mig själv. Det där. Alltså att söka. Samtidigt som jag vill klappa om den där lilla biten i mig. Men en del av mig är ju att jag är extrovert och att jag älskar närhet och att jag vill få vara fysiskt nära människor. Och jag har ingen lust att meditera bort det, om du förstår vad jag menar.
Nej, alltså, jag förstår vad du menar.
Det är så här, nej, men jag skulle ju inte behöva någon. Jag ska bara vara i balans med mig själv och universum och vad fan. Jag är inte där i det här livet. Jag vill ha människor nära och jag vill, det är liksom där som jag mår bäst. Så det är både underbart härligt och det är också, och så är det ju vår överallt, så det bara liksom sprakar av saft och energi och ja, det är underbart.
Nu ska vi hälsa välkommen till våran gäst, Lars Karlström. Välkommen!
Tack så mycket!
Åh, vad kul att du är här. Det ska bli så spännande att få prata med dig. Vi är lite så här, du och jag har ju hängt lite, eller hur?
Ja, precis. Vi var ju en bokcirkel tillsammans.
Ett av de här sätten som vi pratar om ibland här, hur kan man få diskutera och prata med andra polisar om det inte hänger klasar av dem vid ens lokala skolgård?
Då finns det digitala sätt att kommunicera. Men Lars, du och jag har ju också träffats på lite olika sammanhang. Skulle du vilja börja med att berätta vem du är?
Jag är en person i förändring, får jag väl säga. Och jag har väl under en väldigt lång tid varit väldigt nöjd med personen jag är och på den förändringsresa som jag är på, skulle jag väl ändå säga. Så det är en bra grundkänsla, tycker jag.
Men nu fattar jag ju ingenting. Förändring från vad då? Var är du? Var är du på väg? Och du kan ju inte bara säga så där. Det blir helt jätteflummigt. Det är klart jag inte av.
Ja, men det är klart. Det är jag i ett nötskal. Nej, men jag skulle vilja säga liksom att jag har väl ingen destination så sett, liksom, utan att jag ser väl liksom förändring som en del av livet och att vandra åt håll och mål och delmål och sånt som jag känner är true to my values och desires och dreams och allt sånt där.
Så om du skulle liksom måla upp lite för oss det här, lite grann ändå så här i relation till Polly. Vad är det för små mål och drömmar du har?
Just nu så försöker jag liksom, få till en bra balans i livet. Och både liksom fysiskt och psykiskt och digitalt. Sådär att liksom, min omgivning lite ska spegla den känslan jag vill ha. Liksom att balans och inte för stökigt och sådär.
Inte för stökigt? Har du varit stökig?
Ja, det är så här, organiserat kaos. Det har varit en del i mitt liv.
Skulle vi kunna börja med vad ungefär, bor du ensam? Hur har du flera relationer, en relation eller är du... Hur ser det ut rent praktiskt runt omkring dig?
Ja, jag skulle väl liksom vilja säga så här när det kommer till min flersamhet. Att när jag halkade in på Polly för 5 år sedan så var det lite av misstag på så sätt. För jag tillhör ju en minoritetsgrupp på så sätt att jag har ju en... synnedsättning så att jag är helt blind. Och vid det tillfället så pluggade jag till att bli samtalsterapeut. Och jag vet ju från min synnedsättning att det är speciellt att hjälpa personer från minoritetsgrupper som terapeut. Och det är bra om man har koll på vad är det för utmaningar som ens klienter har och hur kan man liksom skapa en miljö där terapeuten eller jag då liksom har förståelse för situationen? Och jag är ju väldigt intresserad av sex och relationsfrågor. Så att det var ju ett område som jag verkligen funderade på att gå in i som terapeut. Och i det så hade jag en period där jag kände så här, okej, nu har jag lite extra tid utöver studierna. Vad vill jag göra med den? Ja, men jag kanske ska ta reda på lite varför folk vill leva poly, för det förstod jag inte alls på den tiden.
Gud vad kul att du bara, det här är helt oförståeligt. Hur kan man? Det här måste jag lära mig om.
Ja, men för jag är lite så här, ja, men vill jag jobba med relationer, då kommer jag ju så småningom träffa personer som lever icke-monogamt. Och då vill jag liksom inte vara den terapeuten som sitter där och har massa fördomar om att så här, ja, men dina problem är på grund av att du är flersam. Liksom. Det skulle jag störa mig på. Och då började jag läsa om poly. Och sen var det ju så här att ju mer jag läste, ju mer var det så här, fast alltså, det här är ju jag.
Oj!
Bara så där, intellektuellt liksom.
Ja, men,
kände du dig sen?
Ja, och känslomässigt också.
Ja, känslomässigt ja. Också. Men jag tänker när man läser en text så blir det liksom en form av akademiskt närmande på något sätt.
Ja, sen jag valde ju att gå all in, så jag läste ju bloggar och böcker och stalkade lite Facebookgrupper och sådär. Och kunde ju se hur personer men valde att berätta om liksom, varför de hade valt att leva poly och sätt att relatera som jag tycker matchade minst liksom, lite av mina värderingar. Mm. Och det tyckte jag var så fint på det sättet. Så att jag blev totalt, totalt sån.
Och kul att lite grann var det också att communityt drog in dig liksom att men kolla här, så här kan man ha.
Ja, precis.
Det är lite som hangarounds vid HD-klubbar. Så här, först är man där, men det här verkar spännande eller det här är lite coolt. Harley Davidson.
Harley Davidson, jag bara försökte. Är det någon term, ytterligare term här kring relationsvärlden?
Jag vill läsa av art om du inte har hört. Men så Lars, så plötsligt så här, du läste böcker, du läste bloggar, du gav dig in och stalkade i Facebookgrupper och så bara, jag kanske är sån här, ja, som de som precis. Jag håller på och studerar.
Typ. Ja, lite så. Det var ju en väldigt omtumlande del i livet det där, för att jag var ju i en monogam relation under den tiden.
Så att om vi tittar på det, du var en monogam och du var dessutom en relation.
Ja, precis. Och jag tyckte ju att vissa relationskoncept som jag läste om var intressanta även för liksom, monogama relationer. Och liksom, tyckte det var intressant att diskutera och sådär. Så jag diskuterade ju mycket med min partner liksom, allt eftersom jag lärde mig grejer. Och efter några månader så insåg vi att hur vi pratade om det där hade ändrats lite. Liksom från att prata liksom så här, hypotetiskt om, så var det så att hon pratade om det som om vi skulle bli flersamma. Men någonstans hade det ju skiftat i mig, för jag pratade om när vi skulle bli flersamma.
Ja, just det.
Och då,
du var redan där liksom, mentalt.
Och då började vi liksom stanna upp lite så här, okej, men vart är vi på väg och så där. Ännu ett tag senare så kände jag det att nej, men jag måste ta steget för mig själv och se mig själv som poly. För det kände jag så starkt att det kändes så rätt. Och då blev det ju så att vi valde att avsluta vår relation och gå olika vägar. För att hon var väldigt tydlig med att hon ville leva monogamt.
Åh, så du har varit med om det här. Ni börjar på något sätt diskutera och det känns inte omöjligt, utan hon är också med och diskuterar mycket. Och sen ja, så är det faktiskt... Var det det, tror du? Eller vad var det som gjorde att relationen tog slut?
Det var det, väldigt tydligt sådär. Och jag brukar ju se det där uppbrottet eller relationsförändringen som både en av de svåraste och finaste som jag har varit med om. Jag tyckte det var väldigt svårt för att vi trivdes väldigt bra med varandra på så sätt, på många plan. Men det var också ett väldigt fin relationsförändring för att vi kände ändå att vi kunde stå i stor kärlek till varandra och säga, ja men vi vill olika saker, här delas vår väg. Och vi ville liksom inte hålla den andra borta från att försöka leva det livet som man själv vill. Och liksom inte heller så här släpa med den på en väg som den inte ville gå på. Mm. Så då kunde ju liksom vi ändå vara medvetna om så här, amen, vi tar inte bort den romantiska sexuella delen i vår relation för att vi inte älskar varandra mer, utan vi älskar varandra, så vi släpper varandra fria på det sättet.
Jag tänker min att det här är liksom en så här grund i jättemånga relations, alltså jättemånga historier som vi hör. Eller hur? Och en process som så många går igenom och inte är på samma ställe där du är, Lars. Jag tänker här nu, du pratar om er relation, du pratar om henne, om det som hände med er. Men upplever jag liksom en stor värme och kärlek och respekt.
Mm.
Jag tycker att jag hör andra berättelser också om att det här kan också bli så himla sårigt, så att det kan vara svårt att vara kvar i den här stora liksom, respekten för att det är klart att du behöver få leva poly, eller det är klart att du behöver få vara monogam. Att ni kom till den där kärleksfullt på något sätt. Vad tror du det var som gjorde att det blev så? För det skulle ju kunna vara, nu jag hittar jag bara på här, det skulle ju kunna vara att hon står och skriker på dig ute på balkongen, din jävla snuskummer, och du säger, jag hatar människor som försöker begränsa mig, dra åt helvete. Alltså sådana slut har jag också hört om.
Ja, jag ser kläder och möbler flyga ut genom fönstret där också.
Absolut.
Men dels så tror jag liksom att vi hade en väldigt bra kommunikation och sådär, och dels för att vi båda är väldigt självständiga personer som inte vill bli begränsade av någon annan liksom. Men i det liksom värderar oss själva väldigt högt på det sättet.
Det är någon form av autonomi som du beskriver som jag kan verkligen känna igen mig i.
Ja, absolut. Att det liksom i den här processen, det är klart att den var jobbig och ledsam och sådär, men att vi kunde ändå se att ingen av oss kommer ju bli glad över och tvingas liksom vara kvar i en monogam relation eller tvingas in i en polyrelation. Där så tror ju väl jag också att en av huvudanledningarna till att det också blev så fint var ju att vi kunde prata om, men vad vill vi nu då? Liksom. Och en av sakerna jag verkligen älskade i liksom den romantiska relationen var ju en fin grund där vi var väldigt fina vänner. Vi kunde vara allt från lekfulla och liksom bara skratta och tramsa oss till att sitta seriöst i djupa samtal om känslor och framtiden och sådär. Då valde ju vi att liksom förändra då den romantiska sexuella biten till att men nu plockar vi bort den här från vår relation. Men sen behåller vi vår vänskap.
Mm.
Och det har vi faktiskt lyckats göra. Så att vi står ju varandra fortfarande nära. Liksom. Jag ser henne som en av mina liksom, vänner. Och vi har väldigt kul när vi har setts och när vi pratar på telefon och sådär.
Men jag är nyfiken på att det här du beskriver, det brukar vara ett enormt utmanande samtal där man känner sig för många. Man känner sig pressad av varandra liksom, lite grann. Vad tror du hjälpte er att hitta det här starka förståelsen som du beskriver? För jag uppfattar det som att ni förstod båda två vad det var ni behövde göra.
Jag skulle säga att det handlade mycket om varför. För det är ju liksom en nyckelsak i många frågor liksom, för att skapa förståelse. Mm. Och vi hade ju liksom som hjälp av mycket av det här materialet som jag läste och som vi läste tillsammans kring diskussionsfrågor. Och vi pratade mycket om hur hon kände kring olika saker i liksom relationssätt och hur jag kände kring saker. Och då kommer vi liksom in på diskussioner just kring varför. Ja, men varför dras jag så mycket till att leva poly? Varför dras hon så mycket till att leva monogamt? Och dels så hjälper det ju en själv att sätta fingret på så här, ja, men vad är det som lockar så mycket? Men sen så skapar det ju också möjlighet för den andra att förstå. Liksom att, ja, okej, okay, men är det så du känner? Ja, men då har jag förståelse för att monogami inte är rätt för dig. Och en sån här klassisk sak som känns som man brukar prata om i flersamma sammanhang är ju det här att känna sig begränsad av något eller någon. Och jag är ju en person som, men jag vill uppleva livet. Jag vill kunna vara mig själv och vara vän med dem jag vill vara vän med och ha en relation med dem jag vill ha en relation med. Och det har liksom när jag levde monogamt känt som att det har funnits sådana begränsningar. Liksom antingen, ja, precis. Och det kan ju vara en sån här grej som att i en monogam relation till exempel, att vill jag testa någon specifik sådär sak som har med sex eller intimitet att göra, då är det så här, ja, men det är min partner. Och frågar jag då min partner och hon säger nej, då är det så här, okej, men då respekterar jag det. Men då tar jag också, väljer jag också bort någonting från mig själv. Att så här, okej, jag vill ju satsa på den här monogama relationen, så då lägger jag det där på hyllan och jag kanske aldrig då kommer få uppleva det där som jag var så himla nyfiken på. Och jag brukar tänka så där att, ja, men gäller det en, två, tre saker, ja, men det är klart att har man en jättefin romantisk liksom monogam relation, ja, men då är ju de där tre sakerna kanske inte så viktiga. Men i och med att jag är en nyfiken, utforskande, utvecklande person, så har jag märkt att ju längre mina monogama relationer pågick, ju fler saker hamnade på den där hyllan. Och då skapar det ju liksom med tiden så skapade det någon liksom känsla i mig själv som att, ja, men jag begränsar mig själv här. Och så här, oj, ja, men här har jag avslutat en monogam relation. Jag är kompis med mitt ex. Jaha, nu kommer jag en ny monogam relation. Jaha, nej, då skulle jag absolut inte få vara kompis med min kompis längre. Och det är lite så här förväntat att man då avslutar den vänskapen för sin nya relation. Och det tyckte jag också var fel. Så här, men varför ska jag behöva avsluta min vänskap? Så det var liksom vissa av anledningarna som vi pratade om. Och då kunde hon verkligen förstå att, ja, men jag förstår att du vill respektera din partner och inte tjata kring saker, och jag förstår att du vill respektera dig själv och din ditt behov av att utvecklas och testa saker. Och det var ju saker som Polly erbjöd, liksom, att kunna ha båda dem.
Men om vi skulle hoppas liksom från det som var då, så här, hur ser ditt liv ut just nu när det gäller relationer?
Jag träffar en tjej lite då, som inte bor i Stockholm. Och där så har vi inte direkt pratat om vad vi är eller inte är på så sätt. Men jag är ju lite åt det relationsanarkistiska hållet. Att jag behöver inte alltid känna att jag har en etikett på en relation, utan att jag kan uppskatta relationen för det den är och det den innehåller. Att man kan prata om så här, ja men, trivs vi med hur saker är eller vill vi att någonting ska förändras? Och då kan man göra det istället för att så här, men, ska vi sätta den här etiketten och sen kommer det kanske med massa förväntningar och ditten och datten. Sen så är jag väl också en person som är intresserad av att träffa fler personer.
Att du är, när du säger det här, nyfiken och att du säger att du är relationsanarkistiskt lagd. Det jag tänker på som är det liksom första som kommer upp i mig när man säger relationsanarki, då är det ju just den där att relationer får fluktuera och förändras och att inte lägga en vikt vid att rangordna vad det ena och det andra är. Men hur är du en sån som vill ha långa, djupa kärleksrelationer eller en sån som vill ha lite mer casual flörtar eller allt däremellan? Eller hur skulle du beskriva dig?
Jag skulle beskriva mig som en sån här person som är öppen för många olika typer av relationer. För att jag känner att när jag går in i en ny kontakt med någon så vill jag gå in med en nyfikenhet och ett utforskande kring, ja men, vad finns det för möjligheter för oss? Vad vill vi i den här relationen? Mm. Och liksom att inte gå in med en viss liksom förväntan om att det här måste bli det ena eller det andra. Utan blir det en djup, väldigt liksom involverad relation, så tycker jag att ja, men, det skulle vara jättefint. Och en del av mig har ju saknat det lite. Att det är något som jag skulle uppskatta att ha i mitt liv. Men jag känner liksom inte att varje ny kontakt eller liksom ny dejt eller ny person jag träffar, att jag är så här, är du den som kommer liksom bli den här involverade personen? Utan att ta det väldigt så här, ja men okej, okay, trivs vi och pratar med varann? Ja, liksom, pratar vi varje dag eller pratar vi en gång i veckan? Känns det bra? Skaver det hos någon? Liksom att man utgår lite mer på det sättet.
Är inte det lite grann det som är en kärna i relationsanarki, att man låter det få vara det som det är och det visar sig bli det som det kan bli på något sätt? Att man följer den dynamiken som uppstår.
Ja, absolut.
I ett möte med någon.
Där har man en viss dynamik i sin relation eller sin kontakt. Och det känns som att ja, men det skaver. Liksom, att jag vill förändra den här på någonting på något sätt för att det inte funkar på det ena eller andra sättet. Eller jag märker att jag vill mer eller inte. Då behöver är det ju fint att liksom ha en konversation kring det.
Du pratade om en längtan där.
Mm.
Det där med att fördjupa och komma nära och så. Hur vill du leva ihop med människor eller är du solo-poly på det sättet att du vill leva själv? Eller hur ser det ut för dig?
Ja, du.
Alltså jag fattar ju att du inte vill leva ihop med random vem som helst som du hittar på ICA. Men jag menar mer, det är ju så himla olika om man är så här, nej, i grunden vill jag bo själv. Eller i grunden så skulle jag vilja bo med en eller flera människor.
Det där har skiftat lite senaste tiden. Jag skulle säga att jag i dagsläget är öppen för att testa att bo med rätt person. Men att man också behöver då liksom ha en diskussion kring det här med vad man har för behov av egen tid och sådär. Och jag är en person som har behov av egen tid och tycker det är skönt att när det är lugnt hemma och jag inte behöver anpassa mig för någon, så på så sätt så trivs jag ju med att bo själv. Men det är inte heller omöjligt att man kan få samma saker om man bor med någon annan. Man behöver ju bara liksom kolla hur ser våra liv ut och hur beräknas de utvecklas och sådana saker. Jag är väl mer öppen för att eventuellt bo med någon nu än vad jag kanske var för några år sedan.
Vilket diplomatiskt svar.
Ja, eller hur?
Så typ kanske eventuellt om någon kan lämna mig tillräckligt mycket i fred, men jag vet inte, men okej, okay, kanske.
Ja, lite så.
Du uttrycker det mycket finare än jag.
Jag skämtade om det här med en kompis någon gång och sa så här, ja men jag kan tänka mig att bo med någon om de har någon annan partner de kan bo hos också.
Ja, men det är väl inte en konstig sak. Alltså att känna så här, nej. Ja, delsbo. Vad heter det? Delsbo. Det är väl krybo, delsbo. Men, nej, men att känna, ja, men bo ihop. Men är det automatiskt 100 eller 0 på något sätt?
Mm.
Det här tror jag ganska många introverta känner igen sig i. Att det skulle vara lite göttigt med fler grader mellan någon slags sambo och någon slags särbo. Det blir väl ofta så också. Att man hittar någonting mitt emellan, mer egen tid.
Mm.
Så hur gör du då? Jag tänkte, i början när vi pratade så pratade du lite om, ja, men du beskrev en del av dig ju också att du har en synnedsättning. Har det påverkat hur du dejtar eller hur du gör relationer eller sånt? Eller är det bara fördomstjafs att det är precis likadant?
Nej, men det är klart att min synnedsättning påverkar på olika sätt.
Mm.
Och där försöker jag också vara mindful kring vad är det som synnedsättningen påverkar och vad är det andra delar av min personlighet påverkar. Och när liksom interagerar de och sådana saker. Men det är ju sådär att jag menar, det finns ju personer som känner sig obekväma att prata med någon eller gå på dejt med någon som bryter mot normerna. Mm. Så även inom normbrytande grupper. Sådär.
Mm. Mm.
Och det kan ju vara en mängd anledningar. Sådär. Så det är klart att det märks av.
Mm.
Men sen så är det också sådär att jag är ju lite introvert. Och men här i Stockholm till exempel så finns det ju en del AV-träffar och det finns en del polyfikan och sådär. Och det brukar inte alltid vara, ja, men min arena, om man säger
nej,
så.
Just det.
Mm. That's not where I shine. Och, för det kan ju bli så där att om man är på ett fik och sen är det 12 pers där så blir det väldigt stimmigt. Det blir mycket konversationer och folk kanske rör sig lite här och där. Och där tycker jag det är svårt att komma in i, ja, men kanske det mindsetet och de konversationerna som jag tycker är intressanta.
Mm.
Så det gör ju att jag har undvikit de miljöerna lite grann.
Mm.
Men
jag tänker mina, för vi pratar ju funktionsnedsättningar ibland i podden också. Jag tänker det här med alltså stimmiga, intryckstäta miljöer, oavsett, menar, det finns ju en och två autister en eller två autister också i den här gruppen, och de här stimmiga miljöerna med mycket folk, det är verkligen inte allas plats.
Nej, alltså jag tycker också att de är svåra, men jag hör ju dåligt, för jag är ju hörselskadad, men jag ser ju och har ofta en fördel i ljudstökiga miljöer, för jag läser på läppar, så att jag liksom kopplar bort ljudet på något sätt. Det får hålla på ljudet, för då går jag in i ett annat mindset. Men jag, och så kan jag nog vara lite stökig själv. Tillhöra de där som fladdrar och är stökig. Men det är svårt, jag förstår det. Den här inkluderande delen. Men vad är din plats?
Ja, precis.
Där du, shine.
Jag trivs ju väldigt bra i mindre grupper. Så kanske att träffas 2, 2, 3 och 3 eller kanske ja, men till och med var 4. Och i en lugnare miljö.
Mm.
Ja, men man också kan ge utrymme liksom, till varann och visa vem man är på det sättet. Jag märker ju också att jag trivs väldigt bra med personer som ger plats åt personerna som är med. Liksom sådär. För att jag har inte alltid ork eller motivationen att slå mig in i ett samtal. Det är liksom vad jag menar, att vara sådär väldigt framåt och avbryta och vara på och så här, nej, nu ska jag berätta min story. Så, blah, blah, blah. Det är inte riktigt min stil, men liksom sitter man tre personer i en lugn miljö och pratar och folk får utrymme att berätta hur man ser på olika saker. Det tycker jag är väldigt fint, liksom en fin miljö.
För jag tänker på att du har, jag läser ju och följer liksom en del av vad du skriver så där. Och du kommer jag ihåg att du skrev en lista, när du gav en lista på med tips på hur man kan göra workshops mer inkluderande. För workshops är också ett ställe att träffa varandra.
Jag skrev ju en artikel eller bloggpost sådär, och utgick ju från hur en person från en minoritetsgrupp, då, i det här fallet en synskadad, kanske upplever det i att vara på olika workshops. Och jag utgick ju lite från det här att man har mer fysiska övningar med varandra. Men sen tipsen jag avslutade med var ju generella på så sätt. Hur man kan ha ett inkluderande mindset. Och där handlar det inte så mycket, tycker jag, om specifika åtgärder. Utan det handlar om hur man presenterar sig och hur man öppnar upp sitt space för inkluderande åtgärder.
Vill du ge oss och alla som lyssnar här lite tips?
Ja, men vissa saker som jag tycker är viktigt är ju att man liksom redan i sina inbjudningar och sånt visar att man är mottaglig för att personer kan höra av sig med specifika frågor. Jag tycker att det är väldigt skönt när personer skriver om workshopen har specifika limitations på så sätt. Liksom, det kan ju vara så där att i den här kurslokalen så finns det tyvärr ingen hiss och det är 10 trappor ner från gatan till lokalen. Liksom, är man öppen med det, då blir det också lätt för någon som inte har möjlighet att gå 10 trappsteg ner. Att så här, okej, men den här workshopen, den var inte för mig. För det skapar ju också en trygghet att man vet att personen har tänkt efter på så sätt. Sen också vara så där, hör en person av sig och berättar att jag vill komma på din workshop och jag har lite funderingar kring tillgängligheten till exempel. Att man då kan bemöta det och tänka efter så där, vad är det som personen faktiskt frågar efter? Och ofta så behövs det verkligen inte stora saker för att minska en stress eller för att personen ska känna sig mer delaktig på det sättet.
Ibland så händer det väl att man bemöts av rädsla av ren okunskap, i min erfarenhet i alla fall. Att det finns liksom... Oj, nej, det går nog inte. Det här är väldigt svårt och besvärligt. För jag kan inte sätta mig in i hur du skulle...
Absolut. Det fanns flera inspirationer till den här texten. Men en av inspirationerna var faktiskt en Shibari-workshop som jag var på. Eller helgkurs då. Och då kontaktade jag kursledaren innan och förklarade att jag var nyfiken och delta att jag var blind. Jag tyckte att bemötandet liksom var så fint. Liksom, för det var så där, jag har ingen aning om vi kan få det här att funka. Men jag är öppen för att testa. Liksom, låt oss slå våra kloka huvuden ihop och se hur vi kan fixa det här. Och det var några små åtgärder som vi gjorde. Dels så fick jag instruktioner för hur jag skulle göra liksom den första knuten innan workshopen, så att jag kunde lära mig den innan. Och det underlättade mycket. Och sen så hade vi fixat att jag hade en ledsagare med mig under en kort stund ena dagen. För då skulle vi lära oss vissa shibari-koncept skulle man kunna säga. Och när jag då fick lite extra hjälp att lära mig de koncepten så kunde jag sedan medverka på resten av helgen mer självständigt. De här liksom, åtgärderna kom vi ju fram till tillsammans och tyckte att kursen var liksom helt fantastisk och kände mig inkluderad och sedd. Och jag lärde mig lika mycket som alla andra som var där. Ibland så är det just det, allt som behövs, den här öppenheten att anpassa och kolla hur kan vi lösa det.
Jag tänker att många i de här som är lite mer rutinerade i de här shibari eller annan form av intimitetsworkshops, men också kanske lite mer polyerfarna som har varit läst in sig lite mer, har ju jobbat väldigt mycket med den här vad samtyckeshjulet och vad samtycke egentligen är för någonting. Och när man gör det så upplever jag ju att man når en helt annan förståelse för att inte gissa sig till vad den andra behöver och vill ha. Så jag tänker att många i den här svängen är liksom lite proffs på att jag har faktiskt ingen aning om vad du vill förrän jag har frågat och tagit reda på det och pratat med dig om, bett om dina ord och kunnat frigöra mig från mina egna antaganden och föreställningar om hur det är för dig. Eftersom att vi är så olika så är ju den dynamiken när man kan switcha från att vara så här, ja, men nu gör jag bara lite grann som jag tror att det förväntas av mig. Som jag tror är romantiskt. Som jag tror uppfattas charmerande. Till att ta reda på vad den jag möter verkligen attraheras av eller vill ha. Eller tycker är romantiskt. Och därför så tänker jag att det finns bra förutsättningar i de här kretsarna. Att bli inkluderad. Sen är det ju vissa sammanhang som är svårare såklart. Men de som är lite mer bevandrade har större förutsättningar att inkludera bättre.
Jag har mött väldigt fina liksom, kursledare kring liksom, intimitet och tantra och sådär. Jag tycker också sådär att det kan vara också som stor skillnad. Och ibland så handlar det om så små saker som kan göra stor skillnad i hur en person känner sig bemött och inkluderad på det sättet. Och det är absolut inte alla som skapar de möjligheterna eller kanske har en författad mening om att om vi gör på det här sättet så kommer det bli bra. Även om personen själv har sagt att nej, det kommer inte bli bra.
Ja, det finns hela skalan. Men jag kan tänka mig att det ändå liksom är en måttstock på hur mycket man klarar av att frigöra sig från sina egna föreställningar. Eller egna fördomar eller egna idéer om vad det är man ska bidra med till världen med. Liksom. Det är så här, hur man blir bemött som du upplevde att du blev väldigt positivt bemött.
Men sen ska man ju också säga det att själva typen av workshops också, när man gör mycket mer fysisk kontakt och sådär, kan ju också bli mer utmanande om man har en synnedsättning beroende på vad det är för typer av övningar. Så att det är också en balans det där att en ledare som är bra på att inkludera kan ju göra vissa saker, men sen så kan man ju ändå känna sig rätt exkluderad beroende på vad det är för övningar och sånt. Vill bara tillägga det.
Eye gazing.
Ja, till exempel, eller om jag kommer ihåg någon gång på Ängsbacka, Sexability-festivalen. Liksom ett rum fyllt med folk och så ska man gå omkring och hitta någon och matcha med. Och sen blir man ensam kvar. Liksom, och att det, när det händer flera gånger så känner man ju sig rätt uppgiven på det sättet i den stunden. Att,
ja, för matchningen sker ju väldigt mycket genom ögonkontakt då.
Ja,
genom visuell.
Mm. Ja. Det är väldigt utmanande att springa på sådana grejer.
Nej, jag utveckla förstår det. Något. Men du har ändå utsatt dig för det.
Ja.
Ja. Vad ser du fram emot i sommar?
Precis, vad händer framåt? Det är en bra fråga. Ja.
Hur kommer dina relationer att utvecklas och vad kommer att komma till dig? Nej, vad längtar du efter?
Jag ser fram emot Sexability-festivalen.
Du ska åka dit i år?
Yes, jag känns som en stammis där numera.
Ja.
Så ska jag faktiskt börja lägga på lite kunskaper på min terapeutbas så att jag ska gå Wheel of Consent like a pro nu i år. Så att jag kan börja få in det i mitt arbete. Så att det ser jag verkligen fram emot, för jag bara älskar just samtyckshjulet. Jag tycker att det är fantastiskt.
Åh, vad spännande. Det är ett av mina favoritverktyg också.
Mm. Relationerna utvecklas. Det tänker jag att det får man väl se. Men
man får önska sig.
Får man önska sig.
Här i Polyprat har vi en önskestund, uppfann du just, Mina.
Mm. Nej, men jag ser fram emot att fortsätta lära känna lite nya personer som jag har sprungit på under början på våren eller slutet på vintern, beroende på hur man ser på det. Personer som jag är nyfiken på och inte har någon koll på åt vilket håll som det kommer leda. Men det är fina personer som jag är glad att jag har börjat lära känna.
Och dra in dem närmare i dina cirklar. Och...
som en spindel. Bara linda in dem där forever. Ät upp dem.
Ja, det lät lite
rygga
creepy.
Spindelnät.
Mm. Lite creepy. Särskilt för en generationsanarkist. Jag tänkte jag skulle skrämma dig lite.
Precis, lite så här. Jag var så här, springer iväg nu. Då tar jag spindelnät och sånt och stannar kvar.
Mm, då vet vi din plan.
Nej, men vad här? Det låter ju ändå så här, saker att se fram emot och lite spirande kontakter. Det låter ju väldigt mysigt, tycker jag.
Jag var på en utbildning i mitten på april och jag kände mig så pepp sen jag kom hem från den. Och jag kom till lite insikter under den veckan som hittills haft väldigt stor positiv inverkan eller påverkan på mitt liv. Och det ser jag också fram emot att fortsätta på något sätt. Och det var som att få en liten kick i baken till att fortsätta min utvecklingsresa till att bli mer av personen jag vill. Liksom.
Men nu är du så här vag igen, Lars. Någon utbildning, var det i nålbindning? Det var en forntida stickteknik.
Hur kunde du gissa det, Karin?
Eller hur? Det är för att jag har en sån jävla bra intuition.
Det låter
helt fantastiskt, Lars, och på sådana. Ibland händer det ju liksom att saker och ting kommer till en precis när man är mottaglig på något sätt. Och så får man ju de där insikterna och så får man den här känslan av wow, det finns större mening eller det finns en här, knyter det an till någonting nytt i mig och så, så expanderar man på något sätt. De momentsen behöver man ju vara öppen för också. Det är man ju inte alltid av ren ork och trötthet och andra saker i livet, att man har overload eller någonting.
Men det är
sånt.
Alltså så hemligt att det är först när en människa är redo som den här personen kommer få reda på att den här kursen finns. För Lars tänker inte berätta om det, utan nålbindning på ABF, det är någonting man får liksom, det kommer till en när universum är redo.
Nej, men jag tänker att det här var ju Lars match. Din match är någonting helt annat.
Lars, vill du dela med dig någonting av vad det var, eller vill du vara lite mystisk?
Nej, jag kan dela med mig vad det var. Det var en veckas utbildning i tantramassage.
Och gud, vad mysigt!
En av sakerna som för min del liksom blev väldigt tydligt under veckan är att man ställs inför situationer där man är så här, möt dina egna undantryckta känslor och rädslor och sådana saker. Och det är ju inte alltid jätte glädjefyllt när man gör det. Men det är ju också så uppfriskande att ta sig igenom det. Liksom att okej, okay, här är en längtan som jag kanske inte har erkänt för mig själv. Okej, okay, nu erkänner jag det och sen blir jag jätteemotionell och ligger i en liten boll och gråter i en kvart. Men det är ju en sån fin miljö där att amen, du har den som behandlade dig just där och som sitter och håller space för dig. Liksom, de, liksom, vill du bli omhållen så gör de det, eller vill de att du, de bara sitter någon halv meter bort, så liksom ger de ju dig det för att de håller det spacet. Jag tycker att det är så fint. Och att liksom kunna möta då mina sådana känslor och sådär under veckan och verkligen utmana mig själv gjorde att jag nog kom över någon liten kulle jag har kämpat med ett tag. Och sen när jag kommit hem så känner jag mig mycket gladare, mer lekfull, mer säker i hur jag vill vara som person. Och att jag fick ju också insikten över hur stor negativ påverkan min tendens att så här undantrycka mig själv har haft på mig själv. Så att jag kanske liksom har satt andras behov innan mina för att ja, vill ge dem space och vara sig själv och sådär. Och nu när man gör olika behandlingar och ser tillbaka på sin helhet eller såg tillbaka på mitt liv de senaste åren och vilken negativ påverkan de här beteendena kanske har haft på ja, men min mentalitet eller min emotionella hälsa eller fysiska hälsa, så blev det också som ett uppvaknande att så här, oh, okej, okay, det här var ju inte så bra. Det här behöver jag ju ta tag i.
Ja, men det var någonting att du kände att du behöver äga ditt, liksom, det egna ansvaret över de här sakerna istället för att vara någon form av passivt offer. Det är ju otroligt stor skillnad i hur man förhåller sig till sig själv.
Verkligen. Så att jag ser ju också fram emot det. Och jag känner ju, det låter lite flummigt liksom, men någonstans långt inne så har jag en så här stark känsla av vem jag är. Liksom hela rangen av känslor och värderingar och sånt där. Och det är ju mer det hållet som jag vill färdas, att vara mer bekväm med och visa det här är jag för mig själv och för andra på det sättet. Det känns så himla fint tycker jag.
Ja, vilken fin pepp tycker jag för att våga göra såna här saker som kan, just det där kan ju vara rädda för att det kommer så nära. Men det är ju också det där utvecklingen, eller invecklingen, eller avslappningen kan få komma på något sätt. Eller acceptansen. Eller, ja.
Hörrni, vi ska runda av det här. Tack för det här, Lars. Så otroligt mycket för det här samtalet. Man hör att du verkligen har tänkt igenom en massa saker som kring det här med flersamheten. Och det var jättespännande att få höra den här delen om hur ni reflekterade över att kunna gå från den monogama relationen till att separera till en vänskap. Det är inspirerande skulle jag vilja säga. Att hitta den förståelsen för varandras behov. Många gånger så blir det där så himla trasigt för många. Och jag skulle önska att fler kunde i den här korta tiden vi har på jorden kunde... på något sätt välja någon mer kärleksfull väg än vad vi klarar av. Ofta har vi för mycket trauman och andra grejer som gör att vi inte klarar det. Men det är inspirerande att höra.
Och sen tycker jag också att det är så inspirerande att höra hur du tar dig an livet lugnt och beslutsamt i att göra massa saker. Och då vill jag också peppa människor och tänka, ja, men om det finns ju mer än en gång jag har suttit och tänkt att men det där klarar jag inte av, eller det där fixar inte jag. På ett sätt kan jag tycka att ja, men vad är det för anpassningar jag själv behöver för att det här ska gå bra liksom? Det här, jag tycker det är jättefint också att höra hur du beskriver det här med stora stimmiga miljöer. Det är liksom inte där som jag kommer till min rätt. Nej, men så enkelt kan det ju vara. Det behöver inte vara något fel på att vara så. Det är helt enkelt bara ett sätt att vara på. Mm. Att man behöver få lite mindre sammanhang och lite mer fokus. Och där kan man skina. Det tänker jag också ta med mig. Tack så mycket, Lars, för samtalet idag.
Ja, tackar själv.
Hej då!
Hej då!
Hej då! Innan vi avslutar idag så vill jag uppmuntra alla våra lyssnare som vill stödja oss att gå in på vår Patreon-sida och ge oss ett litet stöd.
Och är det så att man tycker att Patreon inte är forumet man gillar, så är det klart att det går att göra alla andra saker också. Man kan swisha, sända en brevduva med lite kontanter. Vi öppnar för allt möjligt. Ha det gott, hörni.
Ja, hej då!
Hej då!
Du hittar Pollyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.